Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Seriepodden sponsras av 1x2.se.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillypodden är tillbaka. Det är tisdag. Fönstret vidöppet. Vi har saker att redovisa. Makoto och Frida är med i vanlig ordning. Vi kan väl börja med saker som är helt klara. Ska vi göra det? Bara, så kan vi gå över på det roliga sen.
Ja, alltså fast vi kan väl börja med att bara slita av plåstret egentligen. Alltså med det absolut tråkigaste.
Lorenzo Insigne till Toronto.
Alltså, det är så tråkigt. Jag blir så ledsen.
Det är ju en riktigt bra fotbollsspelare.
Det är inte Jovinko.
Nej, det är inte Jovinko.
Sen var det var en ganska rolig detalj här med, när det kom där uppgiften om Insignes galna lön han skulle få där borta. Att då var det just Jovinko som gick ut i försvar och så. Ja, men vi måste komma ihåg att men det är ju skatt på det där också. Ja, okej, ja, men då så. Ja, men det förmildrar ju allt.
Jag vet inte vad den kanadensiska skattesatsen är, men det är ju klart att det var jättemycket pengar. Men jag ser ju inte det som omöjligt att Insigne hade kunnat få den lönen någonstans i Europa med ett mycket mer spännande fotbollsprojekt. Men det säger man ju som supporter och hoppas liksom.
Alltså det finns ju en sak som alltså, är förmildrande omständighet. Om det är så att Insigne känner själv, nej, jag vill inte spela för Inter. Jag vill inte spela för Juventus. Jag vill inte spela för en annan klubb än Napoli. Men med tanke på att Aurelio De Laurentiis ville ha bort honom uppenbarligen, med tanke på vad det var för bud de gav honom, att det skar sig på det här viset Insigne inte får. Det var liksom inga orimliga krav Lorenzo Insigne hade för att stanna, om man ska tro alla uppgifter. Och då kanske det var så att jag vill inte spela för en annan klubb än Napoli. Jag är född i Neapel, jag har inte lust. Jag vill inte röra en Inter-tröja. Och att han därför då lämnar för Toronto. Jag vill tro att det är något sånt som gör att han flyttar till MLS, att han blev tvungen. För det här är ju, det här ligger ju mycket på De Laurentiis att det här sker också. Sen, han är för bra för att göra den här flytten. Och man, det hade varit kul att se honom i typ Tottenham till exempel. Och se vad han skulle kunna uträtta där. Men nej, nu, alltså MLS efter säsongen, då han ska ju spela klart den här våren först.
En historisk dag beskriver Torontos president Bill Manning det som.
Ja, vi får se om han lyckas hantera flytten bättre än Defoe då, när han sa att han var glad att vara framme i USA. Att det ska bli kul.
Det är inte så lätt, Nordamerika.
Ja, men det är ju för att de har de här liksom kanadensiska utbrytarlagen i MLS och så vidare, så blir det ju rörigt. Ja. När du har Toronto och Vancouver Whitecaps och allt vad det är.
Ja, det är väl de två.
Ja, men Toronto är nog en ganska cool stad att bo i.
Det tror jag också. Det är ju en väldigt stor stad. Det är ju lite New York-känsla sådär, tror jag. Bo
och ganska nära till New York, väl? Är den?
Ja, det är inte alls speciellt, eller ja, nära och nära. Men det ligger ju men hyfsat nära. Du flyger väl dit på en timme eller något.
Det är rätt kust, så att säga.
En timme eller två kanske. Till skillnad från Vancouver ju, som ligger långt från allt verkligen.
Det är bara, märkligt land ändå.
Det är nära till Seattle, ja. Men det är helt sjukt. Det är också så att 90% av befolkningen eller någonting bor mindre än 45 minuter från gränsen, alltså söderut. det är som ett land, det är jättestort, men alla bor liksom som på ett långt snöre längs med den amerikanska gränsen.
Ja, men det är ju fast Sverige, fast väldigt mycket större.
Ja, men lite så.
Är det ju.
Ja. Fast väldigt mycket större.
Ja, väldigt mycket.
Skitsamma, vi ska inte gå in på kanadensisk geografi här. Vi ska bara konstatera att Insigne går dit. Och jag får aldrig köra mitt Konstantinopel-Insigne-skämt. Ja, ni som fattar, fattar. Jag hade velat ha honom till Turkiet, bara på i alla fall ett rykte. Krzysztof Piątek till Fiorentina. Den här är lite spännande tycker jag. Den här har ju något.
Ja, alltså Piątek tillbaka i Serie A har ju någonting tycker jag. Det ska bli spännande att se vad han kan göra. Det har ju varit... Det roliga är att han får ju alltså direkt frågor om Dusan Vlahovic i sin första presskonferens med. Men bara, ja, vi ska nog kunna spela tillsammans. Nej, och liksom han förklarar för förut, det här är inte en rak ersättare till att vi ska sälja Vlahovic i vinter. Men såklart man ändå funderar i de banorna när de hämtar en sån striker. Också med tanke på vad de har runt om med liksom Nico Gonzalez som varit strålande som nyförvärv där inför säsongen och sen också ikoner som de har hämtat i vinter. Så visst börjar man ändå fundera om det är ett komplement, men såklart det är så att om nu Vlahovic skulle säljas massa pengar, då har de en ersättare på plats redan.
Jag tror att det här betyder att Vlahovic säljs.
Du tror det?
Ja, jag tror det. Men jag är ju också optimist i det att jag vill ha mycket övergångar när det är silly season.
Ja, men så är det.
Axel Tuancebe till Napoli. Ja, varför inte? Trenden håller i sig.
Ja.
Han är inte helt nöjd med livet, eller har inte varit det sen Gerard kom in. Jag vet inte om ni såg vad hans bror Dimitri sa i samband med att detta blev klart, att han skyller på alltså Liverpools rivalitet med Man United och menade på att den spelade in här då i att Gerard inte såg honom som ordinarie mittback. Jag har svårt att tro att det är så ändå. Men ja, vem vet vad som ligger bakom det. Men jag har kul för Tuancebe väl att få en flytt om han nu vill ha speltid. För det lär han väl få i så fall.
Ja. Han går väl in som ersättare till Manolas som flyttat hem till Grekland. Det är ganska intressant ändå alltså skiftet som ändå har skett tycker jag där. Alltså att spelare kan gå på så här, om de inte lyckas Premier League så går de på lån till Serie A. Det har ju funnits länge. Men det här med unga engelsmän som dyker upp nu på toppklubbars radar i Serie A. Det här är alltså en spelare som inte fick speltid i Aston Villa som värvas in till ett av lagen som slåss om Scudetton. Att det ändå har skiftat så pass mycket och Premier League har dragit ifrån så pass mycket ekonomiskt och så vidare. Det är anmärkningsvärt tycker jag. Även den sista man har på den här listan bekräftar. Det finns ju fler saker som bekräftats, men i alla fall de mer anmärkningsvärda. Ainsley Maitland-Niles till Roma, att han åker dit, går in och startar mot Juventus dagen efter.
det var sjukt.
Hur mycket liksom då han
tre matcher för Arsenal eller någonting den här säsongen, alltså
rakt in i startelvan så på den vänsterback där var väl okej. Kanske inte så mycket mer. Han var där.
Nej, jag såg något inlägg som blev katastrofalt från hans sida där han liksom missade totalt och tänkte jag bara suckar man lite. Sen vill väl inte han, eller jag antar att han inte vill spela ytterback heller nödvändigtvis, utan han har väl alltid strävat efter att spela som central mittfältare, så att vi får väl se om Mourinho låter honom göra det någon gång också.
Men de ska väl värva en central mittfältare till och med Roma. De pratar sig om Sergio Oliveira väldigt mycket just nu, att de är väldigt intresserade av honom från Porto, en sån här spelare man är lite förvånad att inte ha gått till de topp 5-ligorna tidigare. Det tror jag kan bli en ganska bra värvning, så att jag tror inte det blir så mycket inne mittfältsspel för Ainsley Maitland-Niles i Roma, men det blir nog speltid i alla fall och han får väl nöja sig med det han får då.
Ja, speltid är ju därför han är där får man väl anta. Och favoriten då, din favorit Makoto, Umtiti förlänger Barca-kontraktet till 2026.
Ja, Samuel Umtiti som Barcelona...
Det är ju konstig strategi om de vill bli av med honom tycker jag.
Ja, fast det finns en aspekt i det att de faktiskt kan bli av med honom nu, och det här är ju det som är så otroligt underligt. Samuel Umtiti har ju suttit och tackat nej till allt och allting som har dykt upp i budväg. Har väl funnits någon form av egen tro på att han inte vill ta det här klivet ner som skulle krävas om man då skulle flytta. Han har varit skadebenägen som bara den. Han har suttit på en jättehög lön och Barcelona har desperat för att bli av honom. På den nivån de till och med funderat på att bara bryta kontraktet och kasta ut honom. Nu väljer de istället att ha de 1,5 åren som är kvar på kontraktet. Den lönen lägger de nu över 4,5 år istället och förlänger då hans kontrakt med 3 år. Och man kan ju till att börja med fråga sig, ja, Umtiti, ja, han har säkrat sin framtid fram till 2026, och det är ju skönt för honom, bara att han sprider ut inkomsten lite, går ner i lön. Det här innebär ju då att de kan registrera Ferran Torres, för just nu så är det ju en lägre lön på Umtiti, de sprider ut den till senare, och därav så kan Ferran Torres registreras. Men i och med att han nu sitter på ett kontrakt med ett lägre lön så är han plötsligt aktuell att faktiskt lånas in av andra klubbar som då skulle kunna betala hans lön. Så att han görs ju tillgänglig genom att han förlänger kontraktet med 3 år och sänker lönen. Så att det är inte säkert att han blir kvar. Men sen är frågan, jag förstår inte varför Umtiti skulle gå med på det här. Men det är väl då för att han kanske inser att han inte kommer härifrån med den lönbild han har just nu. Underlig situation, men lite kreativt får man säga att de löste det i alla fall. Säger man vill om Barcelona med sportchefen Matteo Alemani, där har man gjort en av sina kanske bästa värvningar de senaste åren. Otroligt skicklig sportchef. Han har ju börjat kreativt och intressant i alla fall med att försöka liksom reda ut och bygga någon form av lag med den här väldigt begränsade ekonomin de sitter med.
Mm. Vidare då, Barcelona är intresserade av att hämta in trumvirvel Oscar från Kina. Det var ett namn man hade glömt bort.
Han vill hem till Europa, sägs det, och han är redo att spela
hem
för.
Till Europa.
Han vill tillbaks till Europa. Hem kanske var fel.
Han vill bort från Kina är väl det.
Ja, det kan man inte klandra honom för. Men i alla fall, han ska ju då vara redo enligt, det är ju flera uppgifter som har sagt där. Först var det ju då TNT Sport i Brasilien och då faktiskt en trovärdig reporter från just TNT i det här fallet som menade att, ja, men att det ska bli svårt för Barcelona, för de har ju inte några pengar och det ska ändå kosta en del att få in Oscar, så det ska vara en väldigt svår affär att genomföra. Oscar själv ska ju dock vara intresserad av att göra flytten och ska vara redo att gå ner i lön och bara ha någon sorts symbolisk, ja, liksom så här volontärlön lik Daniel Alves är inne på just nu i Barcelona. Så att, men han ska inte vara superprioriterad, men han ska vara på listan och vara då som en ersättare till Felipe Coutinho, sägs det ju. Nu börjar jag fundera, var ens Coutinho officiell senast vi poddade? Kanske han inte var.
Nej, det tror jag inte. Men är han helt officiell nu?
Felipe
eller?
Coutinho, ja.
Är han presenterad?
Ja, han presenterades ju i fredags.
Jo, men det var ju läkarundersökningen var väl igår?
Ja, men den gick bra. Han ska ju kunna spela mot United i helgen, i ligan då.
Ja, precis. Spännande.
Men vi kommer väl få se en våg av spelare från Kina nu som ska placeras ut i diverse klubbar. Det är ju inte bara våra egna spelare, Marcus Danielsson och så vidare. Det verkar väl som att det fungerar inte riktigt längre i Kina. Eller den modellen, nej, som de har jobbat ut efter det senaste årtiondet verkar inte speciellt hållbar. Så att där lär man väl se många rykten därifrån, antar jag.
Känns ju så, och då pratar vi inte om såna här alltså money laundering rykten som typ när Paulinho gick till Barcelona, köpte en massa pengar, såldes tillbaka för lika mycket på något konstigt vänster ett år senare.
Precis, för att rädda något fastighetsbolag där som
ja, det är inte Bartomeu som sitter i styrelsen i Barcelona, utan det här är faktiskt en värvning de försöker göra av sportliga skäl och inte för att fixa till böckerna på så vis, ska nog sägas också. Mm.
Sen överraskade Paulinho ändå.
Han var jättebra.
Ja, när han väl kom.
Absolut. Sen att de skeppade honom ett år senare gjorde ju det, ja, i alla fall.
Ja. Det vore ju något om de hämtar in Oscar. Vad kan han hålla för kvalitet nu? Han var ju rätt trött redan när han lämnade, så fast han inte var mer än kanske 26-27 år gammal.
Han är väl lika gammal som Insigne, är han inte det?
Han är 30.
Mm. Tror de är
91 år båda två. Ja, alltså jag vet, ja. En 30-årig Oscar som har spenderat de senaste, vadå, 3 åren i...
Ja, Shanghai.
I Shanghai.
Visste ni att Ramirez hade flyttat hem från Kina till Palmeiras?
Nej, det visste jag inte.
Nej, för jag började googla Ramirez precis, för det var en spelare man gillade när han var i Chelsea. Eller det var en riktigt... Det är en sån här mittfältare man tycker om, en box-to-box-spelare. Mm. Han skulle ha värvat.
Arsenals prislapp för Vlahovic, om det nu skulle gå i hamn, med lön och allt då, enligt Daily Mail, handlar om 150 miljoner pund. Det är mycket pengar.
Men ska vi ändå vara redo att liksom betala det?
Hur får de ihop det, Frida?
Jo, nej, men det verkar faktiskt som att de kommer att gå ut ganska hårt nu för att hitta en ordentlig striker, och att de då inte räds Vlahovic enorma krav. Jag tror det bara handlar om också 200 000 pund i veckan och någonting sånt där som han begär i lön. Mm. Och det är ju inga småsummor.
Det var en dombel att ha i Tottenham, så det tycker jag han ska kunna kräva.
Ja, nej, men precis. Det är ju inga småsummor, men å andra sidan så måste ju Arsenal locka spelare på något sätt nu, eftersom att de inte har Europaspel, och det ska vara en faktor som Vlahovic tittar på då, att han såklart vill spela i Champions League, och Arsenal kan ju inte garantera att det kommer att bli så. Men det är ju likadant med Tottenham som också kopplas ihop med honom. De kan ju inte heller garantera att de kommer att spela i Champions League. Men kan de bara sälja in Arteta-projektet här och få honom att tro att det kanske är han som kommer att göra skillnaden då, sett till att Arsenal, om Arsenal kommer knipa den där fjärdeplatsen eller inte, så är det mycket möjligt att det går igenom. Och han verkar ju i alla fall vara allra högst upp på listan. Alexander Isak nämns ju alltid också, men hans utköpsklausul är ju så pass hög, och jag tror väl också att han kanske är trea på den listan, men Vlahovic är klart överst.
Mm. Ja, alltså Arsenal med Vlahovic ser ju onekligen väldigt spännande ut, för att säga. Det är en kanonspelare verkligen.
Alltså om de har alltså möjligheten ekonomiskt, vilket man ändå får säga att det borde de väl ha egentligen, Arsenal. De har ju en god infrastruktur och alltihopa. Då är det ju bara att köra på en sån spelare, för det här är ju en anfallstalang utav ett like. Det är precis den typen av spelare de saknar, någon som bara kastar in bollar i mål, i nät.
Någonting jag bara tänker på är ju, alltså, vilken typ av spelare Vlahovic är. Han är ju inte den spelaren som gärna droppar ner djupt och länkar samman spelet. Och Arteta har ju tidigare i alla fall varit väldigt mycket så. Det var därför han har spelat Lacazette så mycket på sistone också. Han gillar anfallare som gör på det sättet. Så det är väl det enda som gör att jag kanske är lite förvånad ändå av att de går så hårt för honom. Men som sagt, det är, sånt där kan ju förändras också, och sen så kan ju Arteta också anpassa sig efter en sån spelartyp, så att det är ju ingen garanti för att det inte skulle fungera, men mest bara en sån där intressant aspekt av det hela.
Ja, nej, men det är ju klart att det är en lite annan typ. Jag menar, han är lång och stor och duktig i boxen och liksom en killer på ett helt annat sätt, men de har ju så otroligt mycket fina fötter runt omkring, som med Saka och Ödegård och Smith Rowe och så Martinelli och så vidare, så att fan, lite muskler i boxen, det känns ju som ett fint komplement.
Och vi pratar en spelare som är 21 år gammal.
Ja, precis. Alltså det är ju... som är 21 år gammal och som redan har öst in mål i sin karriär liksom.
Ja, men det är ju Balkan Erling, det är ju där det är. Ja. Så att det är att jag... Nej, det är otroligt intressant spelare, så att jag hade varit otroligt kul att se Arsenal göra en sån värvning, att liksom
måste man bära prislappen också. Det är inte alltid det lättaste, har vi sett på sistone.
Så är det ju. Vi tar oss vidare då till mittfältet, för Arsenal jagar ju mittfältare dessutom, inte minst nu under den här närmsta månaden med Partey i AFCON, så ser det lite tunt ut. Elneny också då i AFCON, även om han inte är en normal startare, så är det en spelare som hade fått speltid med Partey borta.
Väldigt rolig timing att precis när du säger det så plingar det in en ny läsarfråga: hur många mittfältare hinner Arsenal hova in, skriver Mattias Olausson här. Kom precis pling där på Twitter när...
Ja, vad finns det för alltså, mittfältsrykten egentligen?
Bruno Guimaraes blev svår. Det sägs väl att den ska vara väldigt svår att lösa. Annars så det finns ju väldigt många inne mittfältare. Så kan vi ju konstatera också att det finns många. Ett namn som dykt upp lite så här halvt ibland, som ändå har sagt finnas på någon form av lista, är ju faktiskt Arthur. Som sagt, där är ju frågan vad hans liksom personliga bagage, hur det där kommer funka i Arsenal. Men spel, alltså liksom, spelmässigt tycker jag han spelar som har varit väldigt intressant att se, om han skulle få en ny tändning i Arsenal. Men i övrigt vet jag inte, vad säger man där borta, Frida, i London?
Nej, alltså jag satt precis och tänkte på det, att det är inte så där jättemånga namn man ser. Alltså när, just när det kommer till mittfältare, det är ju bara det att alltså, man hör överallt att när man alltså, då kommer prioritera att plocka in en central mittfältare. Och frågan är då vem det blir, det är jag inte alls lika säker på, eller snarare inte sett där jättemånga namn som... Ja, alltså en sån där som... Ja, där jag har inte så mycket att...
Nej, men det var det jag slängde över också. Men det är faktiskt inga namn som dyker upp. Det är ju väldigt få namn. Alltså, Gimaraj har ju dykt upp som namn, men där är det mer bara att nej, men det kommer inte gå. Vet att ett namn som flög runt tidigare var ju Guido Rodriguez i Betis. Han har ju bara stärkt aktierna, tycker jag också. Och skulle ju vara en... Alltså, speltypsmässigt väldigt spännande lösning. Den i Zakaria, ja, såklart, är ju också
alltså, den jag tänkte nämna, men som jag insåg att jag inte sett hans namn på ett tag, så att det kanske är dumt, men en sån som Kessie har man ju alltid pratat om, alltså den senaste säsongen, och det vore ju en fantastisk värvning, men jag vet inte alls om hans namn har poppat upp på sistone. Jag tror väl att, för det var ju många som var förvånade över att Ainsley Maitland-Niles faktiskt fick lämna, eftersom att de har det ju ganska tunt på den sidan. Vi såg nu att Charlie Patino, han kanske inte riktigt är redo än för att göra avtryck heller i matcher, alltså på den positionen. Men man får komma ihåg också att Ben White kan ju gå upp och spela där om det skulle krisa. Det gjorde han ju faktiskt ett gäng gånger i Brighton, så att där har man en backup i alla fall, men annars vet jag inte riktigt hur de har tänkt just nu.
Nej, det finns säkert några fler tonåringar att slänga in, men det är inte mycket att hänga upp.
Ja, men alla de här namnen som kopplas till United borde man ju bara direkt kunna koppla till Arsenal också. Alltså Kessié och Lemarion, för där är väl i och för sig primärt Tottenham du har pratat om, och där ska det väl ändå ha någorlunda skurit sig. Det verkar inte som att han blir kvar i Milan. Och där borde det bli alltså huggsexa med. Tottenham borde vara där, United borde vara där, Arsenal borde vara där.
Hur är det med de här spelarna som är nere på AFCON? Hur påverkar det deras möjlighet att flytta på sig? Jag menar, det är ju... ja, om man ska iväg och göra läkarundersökningar och förhandla, och det du får vara bra och aktiva agenter såklart som löser förhandlingarna åt dig, men det är på. Lite stökigt att byta klubb mitt under ett mästerskap på det sättet.
Det... Och hoppas att man inte åker på en skada heller.
Nej, alltså det är ju det också. Det är ju lätt hänt i just afrikanska mästerskapen att det kommer en liten sen dobb mot hälen som...
Mané fick känna på det ganska snabbt i 30 alltså, sekunder in.
Ja, precis. Han brukar vara rätt bra på att ge tillbaka dem också. Men det är lite oborstat ibland, spelet i afrikanska mästerskapen. Oerhört mycket känslor också.
Alltså problemet är ju som sagt, om ditt lag skulle gå väldigt långt, då är ju semifinalerna spelas ju liksom 2-3 februari. Schemat. Det är ju efter fönstret har stängt, så det är ju en intressant fråga. Säg att mot förmodan Gabon skulle springa iväg och göra det bra, och Aubameyang då är tillbaka från sin covid-isolering. Hur ska han iväg och försöka förhandla iväg sin vinterflytt, om det nu skulle bli någon? I Kessies fall till exempel, där finns ju aspekten att där är det nog snarare på en fri transfer till sommaren. Men likväl, alla klubbar borde vara på den när det här kontraktet liksom ligger öppet och det är redo. De borde ju vara på telefon med honom redan nu. Alltså om man ska gå tillbaka till själva liksom Arsenal-mittfältet, så det var väl lite lösa rykten, någon sån här paniklösning på att hämta Jack Wilshere på ett halvår.
Det verkar inte riktigt ha satt sig, va? Alltså den har de väl avfärdat.
Ja, men den är avfärdad.
Men det går ju inte, herregud, det går ju inte.
Alltså Aaron Ramsey är ju tillgänglig.
Ja, men det känns också liksom...
Alltså, är det så dumt?
Varför inte?
Är det så dumt? Aaron Ramsey var ju trots allt ganska bra i Arsenal en gång i tiden.
Jo, verkligen. Det var han. Men,
på ett halvårslån.
Ja, ett halvårslån kan jag absolut se det.
Och sen var på telefon med spelare som Zakaria och Kessié. Jag tror inte det hade varit helt korkad lösning. Sen är jag lite intresserad av Arthur också, att se vad det skulle kunna ge, men samtidigt... Har vi sett vad vissa spelare, man tänker att det här kommer att lyfta, att du måste ha ett visst psyke i Arsenal för att liksom leverera. Det är ju det som varit skillnaden på värvningarna de har gjort nu inför den här säsongen. Titta på psyket på Aaron Ramsdale, titta på psyket på Tomiyasu. Det viker sig inte. Och det är en stor skillnad mot värvningar de har gjort tidigare.
Ett annat namn som jag faktiskt har nämnt, som jag glömde bort, som jag fick upp i flödet igen, är faktiskt Wijnaldum, som ju har sagt att han vill bort från PSG, som har kopplats till Arsenal.
Startade som ytter i helgen mot Lyon, va? Till och med
han tillbaks på, i Newcastle-rollen.
Han ångrar nog den flytten, tror jag.
Det är verkligen känslan man har fått. Newcastle var ju där och hörde sig för också, såklart. Han har ju varit... det har väl varit gjorts ganska klart genom hans agent att han har tittat på alternativ, att han inte är nöjd med tillvaron i Paris. Och det är ju klart att hade Arsenal kunnat lösa en Wijnaldum, då det är ju en annan hylla, om man säger så. Han är ju riktigt, riktigt bra.
Men alltså, vill man, frågan är vad man går för. Går man för någon som ska ersätta Partey på kort sikt under AFCON?
Eller nej, så kan man inte tänka.
Nej, så man går väl snarare då för någon som kompletterar Partey och den då skiftar ut Granit Xhaka. Borde ju vara där de går för, men jag är inte säker på att det är det.
Nej.
Sen vet man ju inte med Lokonga heller. Alltså, vilka höjder kommer han nå? Där finns ju höga förhoppningar ju. Och han har ju faktiskt varit, sett till att han kom in och skulle vara någon sorts stöttespelare, så har han fått ta väldigt mycket ansvar under säsongen och faktiskt gjort det väldigt bra utifrån sina förutsättningar, eller utifrån de förutsättningarna. Så att, ja, det är lite svårt att veta vad Arsenal tänker just nu, men ja, första prioritet lär väl ligga på en striker, och sen får vi väl se vad som händer, helt enkelt.
Ja, jag ser att Mirror också skriver att Wijnaldum har is reportedly open to return to Premier League as Arsenal accelerator interest. Det är väldigt mycket Mirror över den. Vi går vidare då. Uniteds mittfältsjakt, där har det också pratats en del, men där ska väl inte, det ska inte hända så mycket i januari från vad man har förstått.
Nej, återigen. Inte sådär jättemånga namn som florerar. Det var ju mest liksom, ja, men för någon månad sedan när det radades upp potentiella namn. Men det verkar väl inte som att det kommer hända så mycket i januari. De har ju tillräckligt med problem redan med truppen de har. Det är ju fler som vill, vad är det, 11 spelare som vill lämna eller någonting sånt. Ja. Inklusive då Anthony Elanga, som ju var sugen på en utlåning under våren för att få liksom, ja, mer speltid och kunna utvecklas ännu mer. Nu fick han ju komma in här i 5 minuter mot Aston Villa och vara bättre under de 5 minuterna än vad Rashford var på hela matchen. Så att
Rashford har ingen kul vinter, alltså.
Det är någonting som är fel. Alltså, någonting är det som pågår i skallen på honom. Det var en fasansfull insats.
Ja, vi måste ta upp den här returen som han inte går på.
Det är någonting som är helt snett.
Det är ju någonting som är, alltså Greenwood, för er som inte såg matchen då mot Aston Villa igår, Rashford har ju en bedrövlig fotbollsmatch. Jag tycker att han ser lite pigg ut just första minuterna, så har han någon aktion då han dribblar sig förbi och avlossar ett skott och sådär, men är ju liksom helt vilse resten av matchen. Sen är det en situation där de kommer 2-1, Greenwood och försvararen, vem det nu var, för det var Mings kanske, faller ner och skär av då passningen till Rashford, så Greenwood tar skott, blir räddning och retur utåt, och Rashford bara knallar, han struntar i det, han ser bollen, han alltså, man vet inte om man hade nått den före backen, men det är en sån här 50-50 situation där en spelare som är liksom närvarande åtminstone gör en ansats att nå den bollen först.
Det är ju oroväckande när en tränare går ut och säger, får frågan, vad är det som är fel på Marcus Rashford? Jag vet inte.
Nej, och det är väl ganska oroväckande också att Greenwood, alltså han är inte ens söker passningen till Rashford. Ja. Det hände ju vid något annat tillfälle också väl, att deras samarbete verkar ju helt, alltså verkar att allt fungerar. Alltså det är någonting som är snett där, så mycket kan man säga.
Nej, han mår nog inte bra. Helt enkelt.
Nej.
Ska man på Marcus riktigt Rashford slänga ut ändå den, är det aktuellt för Rashfords egen skull att få ett miljöombyte?
Ja, det är inte alls osannolikt. Jag menar, som det är just nu så verkar han ju må dåligt. Alltså man blir ju alltså när man ser hans kroppsspråk och så vidare, så blir man ju lite bekymrad över hans hans mental, alltså hans mående helt enkelt.
Jag får ju känslan för att i studion efteråt så var det Michael Richards och Alan Shearer, och då jag vet inte vem av dem som bara droppade den här att ja, vi vet ju inte exakt vad som pågår i hans privatliv, och oftast när någon droppar på det sättet då är det ju någonting de har hört, alltså att någonting pågår bakom kulisserna. Så att jag tror väl möjligtvis att det kan vara någonting i just Rashers privatliv som stör honom just nu. Men det var ju ett ganska bra tag sedan vi såg honom spela fotboll på
sin högsta
nivå. Hög nivå. Ja, precis.
Men det är ju också spelare som, alltså, till att börja med, han missar en av straffarna under EM. Det är ju en aspekt i alltihopa. Han har haft enormt liksom medialt utrymme för annat än fotbollen, som såklart har oerhört mycket kraft. Det är oerhört viktigt arbete, men samtidigt såklart ett arbete som tar väldigt mycket energi. Det är svårt att veta exakt liksom vad det är som, men det är någonting som inte stämmer för honom i alla fall.
Ja, där kan man ju också känna att en tränare måste liksom ta hänsyn till det. Han kanske måste bort ur vad heter det, skottgluggen för stunden. Han kanske måste koncentrera sig på någonting annat en stund. Men...
för Ragnik har ju ändå spelat honom väldigt mycket. Ja, det har varit många, i många matcher där man har känt att men varför byter inte Rashford ut? Varför är Greenwood den som måste kliva av för att Rashford faktiskt har varit sämre? Så att det märks att Ragnik verkligen har velat få igång honom. Men ja, det har inte lyckats än så länge.
Sillypodden sponsras den här veckan igen då av 1X2.se, och i vanlig ordning så har vi Andreas med på telefonen. Hur mår du?
Jag mår bra, Patrik. Hur är det med dig?
Jo då, det är bara fint. Sillyn är ju verkligen igång nu, och är det någonting som ni på 1X2 uppmärksammar?
Självklart, man håller ju koll på vad som händer där ute, för det påverkar ju faktiskt vad man kan förvänta sig av de olika lagen och hur man också ska värdera dem i oddsväg. Så att, vi håller ögonen på vad som händer där ute.
Jag vet att ni sänder lite grann via Twitch och så vidare.
Flera gånger i veckan faktiskt, så kan man gå in på twitch.tv/1X2SE och chatta lite med oss när vi tar fram speltips och så. Och vi slår ett slag just för lördagar, då sänder vi klockan 12.00 och jobbar lite stryktips och sådär. Och till helgen så är det ju faktiskt jackpot där, så då kan jag rekommendera att man går in och chatta lite med oss, så bygger vi lite system tillsammans.
In och kolla Twitch-kanalen då för 1X2.SE och ta även del av deras rek och speltips. Så in på 1X2.SE. Lucas Digne vill verkligen inte vara kvar i Everton. Under inga som helst omständigheter tänker han spela mer för Everton. Aston Villa leder jakten, och det luktar ju Aston Villa om Lucas Digne.
Det gör vad Steven Gerrard sa här: ingen rök utan eld. Vi håller på att fixa truppen.
Ja, de håller på och det är klart att det är ju en uppgradering från Target.
Ja, men vilket fönster de gör i så fall också, att plocka in Coutinho och honom. Alltså, det säger ju väldigt mycket om vilka muskler det finns i den där klubben.
Och vilka
alltså
ambitioner de har.
Ja, och de vill ju så himla gärna bara ta det där nästa steget. Men så såg man här i mötet med Man United att det är någonting som fattas, och de vill väl få in det alltså genom de här nyförvärven. Sen har ju inte Buendia då, som kostade en massa pengar, han har ju inte riktigt blomstrat heller, så det känns som att han kommer, han gör väldigt många bra saker, men han når aldrig riktigt ända fram, så att de behöver väl den här spelaren som verkligen lyfter laget, och då hoppas de väl att, ja, alltså det är svårt för Dinho att kanske lyfta laget på egen hand, men han är ju onekligen en väldigt bra ytterback, så att ja.
Ja, men Aston Villa håller på att sätta ihop ett riktigt spännande lag här för våren, och Steven Gerrard har ju visat att han har ambitioner med det här laget.
Men det är intressant är också att även både Coutinho och Dinfallet, om det nu slutar med Villa, att Coutinho var det, ja men det är så här Arsenal, Tottenham, Newcastle och så vidare, West Ham, allt vad det var. Så kom Aston Villa från ett hörn, och så tar det 2 dagar sen plötsligt presenterad. Lucas Digne, då var det prat om Newcastle, Chelsea, West Ham. bakom Aston Villa plötsligt från ingenstans. Så är de på väg. Alltså, de går in och bara gör saker. På ett sätt. De andra sitter bara där och velar lite och petar, men vi är lite intresserade och
Chelsea drog väl sig ur, va?
Ja, precis. De valde väl det sansade och lugna alternativet nu och jagar på ett sätt att få hem Emerson istället, vilket jag tycker är helt rätt val. Faktiskt.
De sitter ju faktiskt med ganska många, alltså när alla är hela och friska så sitter de faktiskt med ganska många vänsterbackar.
Exakt,
så de måste ju tänka på det också, alltså rätt långsiktigt, så det kan jag ändå fatta.
Det är en jätterimlig lösning tycker jag. Jag tycker Emerson är bra dessutom, så att det är väl. Men det får vi se om Lyon går med på det. De håller på att förhandla fram och tillbaka där just nu. Mm.
Tråkiga nyheter som kommer få lite ringar på vattnet även i Silly-fönstret är Federico Chiesas trasiga knä. Haltade av planen här i helgen. Dagen efter kom bilder på honom på kryckor in på sjukhuset, och sen bekräftades det väl ett främre korsband.
Korsbandet av och ska opereras här inom, under den här veckan. Det är ju ofantligt tråkigt.
Ja, det är otroligt tråkigt när det är, ja, men alltid när det är den här typen av allvarliga skador på alla spelare, givetvis. Men för oss som supportrar, alltså, så fin fotbollsspelare, ung, i sån fin form, så viktig för sitt lag, och nu missar han antagligen hela försäsongen också i sommar med tanke på den här tajmingen, och kommer vara tillbaka någon gång i början på nästa säsong i full träning. Det kan ju ta så lång tid med korsband.
Men det innebär ju i det här fallet sannolikt att vi kan avskriva allt vad Dejan Kulusevski rykten heter.
Ja, han är ju ersättaren rakt av i den truppen.
Även om de här liksom predicted 11 inför Supercup-finalen här nu, så är det ju inte Kulusevski från start, och kanske är det andra spelare. Det finns ju andra alternativ också, men Kulusevskis speltidschanser har ju ökat, och framförallt så kommer väl Juventus vara väldigt väldigt mycket mindre benägna att släppa honom. De uppgifterna har ju dykt upp redan nu direkt också. Ja. Den matematiken kunde man ganska enkelt göra utan att ha andra uppgifter, om vi säger så. Mm. Att det skulle säkert bli kvar.
Ja, plus att det här är en jättechans för honom själv också ju. Att verkligen ta plats i Juventus. Alltså på ett sätt som han kanske inte har fått innan under Allegri. Så att det är nu eller aldrig för honom egentligen ju, i Juventus då.
Ja. Newcastle är desperata. Det måste de vara. De fick stryka av Cambridge i helgen. dessutom Callum Wilson kommer vara borta i några veckor till. Det saknas anfallskraft, det saknas en hel del annat. Man har fått in
Ja.
De har en bra högerback. Och de har Saint-Maximin. Jag tycker ändå Saint-Maximin är
förvånande hur Saint-Maximin, alltså hans tålamod verkar vara helt otroligt, alltså. Han bara går omkring där och tycker det är så kul att spela i Newcastle.
Jo, men han är ju så frustrerande själv också som spelare. Ja. Just det här att han är så bra på så himla mycket, men just den här sista liksom, där han ska bara få till den, han ska bara göra lite fler mål, alltså, så där brister det lite ibland.
Det var en sån liksom otroligt så här, väldigt vacker men också intressant kulturkrock där, när han pratade så otroligt varmt om Steve Bruce när Bruce hade lämnat, och var så otroligt fina ord han skrev där ut på sociala medier, minns jag. Det känns som att en sån spelare vanligtvis i en sån miljö hade ju bara tappat det. Jag orkar inte med de här runt omkring mig, men han verkar trivas jättebra i Newcastle och mår bra. Men det är ju desperation nu. Det kommer ju uppgifter från England om att innan matchen mot Watford i helgen, en ganska viktig match, ska de ha en anfallare klar och en mittfältare klar. Hur de överhuvudtaget ska hinna det här är ju nyfiken på att se. Och där har de ju, ska vi börja med anfallet?
Ja, alltså forwards, det har pratats om då Schick, som ju såklart hade varit en dunder värvning för dem, som jag inte tror att de löser. Jag tror inte han vill.
Men han blir dyrast av alla de här alternativen. Ja. Sen så här, Solanke dök ju upp.
Solanke hade de såklart kunnat lösa. Lön har de liksom, pengar finns det. Det här kommer inte vara en liksom, kostar flera hundra miljoner.
Nu har han faktiskt levererat nog för att ta en prislapp. Ja. Det hade han inte gjort när han hade en prislapp förra gången.
Passar ju lite i det där Callum Wilson-hålet också, med sin snabbhet och styrka liksom. Och
Chris Wood.
Chris Wood.
Ja, det var väl ett seriöst.
Ja, det är ett seriöst rykte.
Men det handlar väl om att det är väl samma samma agenter på Trippier och Chris Wood, okay. Så att man möjligtvis hade kunnat få, det finns en koppling där. Men han den unga killen från, vad säger man, Rem, det är så man uttalar det, va?
Ja.
Ekitike. Han verkar ju faktiskt vara någonting som de möjligen kan lösa, eller det verkar ju i alla fall som att de har kommit lite längre med honom jämfört med alla andra som det ryktas om.
Jag simultan googlar Ekitike här.
Ekitike. Nej, men alltså det är ju en egen produkt från Rem. Måste ju nämna med Rem innan vi går vidare på det, just att återigen, något annat som blivit officiellt så sent som igår. Jens Kajust har ju fått sin flytt.
Just det.
Till just Rem.
Till just
där han blir den dyraste Rem. Värvningen de har gjort genom tiderna, kostar över 100 miljoner kronor. Kul för honom, och det sa han till.
Ja, och förlåt. Fortsätt. Ja,
nej, men han sa ju det också här till oss, vet du, till Sportbladet också, att han var ju otroligt lättad att det till slut blev en sån här flytt, och att det blev en klubb som har velat ha honom länge, som verkligen satsar på honom och tror på honom. Jag tror att det är en jättebra flytt för honom.
Vilken höst han har haft, alltså det är ju mardröm egentligen, sett till vad han stod i somras och vilken status han hade då, och sen helt plötsligt så bara hamnade rakt ner i frysboxen på något sätt, alltså fick inte alls spela. Det hängde väl ihop med skadan och sådär, men det kändes ju inte riktigt som att han fick chansen heller när han faktiskt var tillbaka och kunde ha spelat, så att ja.
Nej, bitarna föll verkligen inte på plats för honom i återkomsten där.
Det är problemet där med de danska klubbarnas hybris över pengar när de kräver liksom 150-200 miljoner för honom. Nu vart det 100 miljoner, som en jättebra summa.
Verkligen.
Fortfarande.
Vart landar han på listan över dyraste svenskar?
10.
Ja, men det säger det bara en sån sak liksom.
Varav Zlatan har x antal placeringar av dessa. För att
Okay.
Så om man bara räknar per person, då är han ju mycket högre på den listan.
Ja, precis.
Men Zlatan har ju ganska många olika övergångar. Så den tionde dyraste övergången med en svensk spelare. Som jag har förstått i alla fall. Men då tillbaka till Ekitike.
8 mål på 17 matcher, googlar jag mig fram till.
Ja, det stod i körschemat. Nej, det gjorde det inte alls. Nej. Jag skojar bara.
Det stod på Transfermarkt.
Det stod i Silly-bloggen. eftersom jag skrev det där nyss. I alla fall. Han, där ska ju ändå... Det ska finnas ett intresse. Där ska vi dock Rem vilja ha, ja, vad blir, runt 300 miljoner kronor, och dessutom garanterat då någon form av vidareförsäljningsklausul på övergången. Sen är frågan, 19-åring ska in liksom i det här Newcastle, räddar om från nedflyttning. Gjorde ju A-lagsdebut så sent som oktober 2020. Ja... Då är jag lite mer, alltså, jag säger inte att de ska gå för Chris Wood. Det är inte det jag säger kanske. Men med all respekt till Chris Wood, nu har inte han varit kanske jättebra den här säsongen. Men det känns som att i det här läget, absolut, värva Ekitike, men jag tycker man måste sedan plocka in någonting mer liksom med rutin som du vet kommer leverera. Du behöver garanterad succé på något sätt.
Nej, de var ju också, hörde sig för om Origi, men där gick ju Klopp ut och sa att han är inte till salu.
Ja, ena stunden säger han, jag hoppas han är lite en tränare som spelar honom mer än vad jag gör. Och så säger han, nej, du får inte gå någonstans.
De behöver ju se honom nu med
I sommar tror jag att det är öppet igen.
Sommar är han väl gratis att gå någonstans, så länge han inte behöver starta tillräckligt många matcher, så att det där optionen förlängs, är inte så?
Är det så? Ja, det har du säkert bättre koll på.
Det finns någon form av förlängningsoption där, men alltså han, jag vet inte exakta kraven för vad som krävs och så vidare, men jag tror att det har någonting med det att göra. Sardar Azmoun har ju dykt upp också som ett namn.
Ja, just det.
Jag måste bara nämna också, jag tror vi uttalar Rem, jag tror inte det uttalas så. Jag har Rem. Någon sån känsla. Jag vet inte, jag tror det är någonting med Rens, alltså det är mer en
Rems.
Jag vet inte. Som det är någon, för jag minns att jag fick en avhyvling från Johanna Frendén när vi var på VM 2019, för jag tror att jag uttalade det helt fel. Så om det är någon fransktalande som kan
om Johanna Frendén sitter och lyssnar på
om Johanna Frendén sitter och lyssnar på Sillypodden just.
det känns inte riktigt rätt i
det här blir vårt test i så fall Johanna lyssnar på vår podd.
Vi lär höra.
För i så fall kommer hon höra av sig. Ja,
och om hon gör det så lär hon ju aldrig dyka upp i studion här efter detta. Nej. Alltså ett annat jag vill slänga in som inte har ryktats jättemycket också, om vi ändå, när det ändå Solanke nämns från Championship, Ben Brereton.
Brereton?
alltså chilenaren FM-stjärnskottet i Blackburn.
Aldrig spelat FM så...
Du har inte koll på den här historien.
Nej, inte alls.
Jättefin historia. Han spelar ju då liksom i Championship och gör mål och gör det bra. Och så är det någon människa som då hittat i liksom FMs databas att han är ju liksom eligible för det chilenska landslaget. Mm-hmm. Och det här fanns då i systemet. Han visste inte, liksom ingen visste riktigt var kom det här ifrån? Varför har någon sån här chilenskt påbrå som ingen kände? Så då blir ju det här en grej att då var det en massa FM-spelare som har noterat det här, liksom tjata, men ta ut han i Chile. Och vad gör Chile? Tar ut honom. Han är med i Copa America, gör supersuccé, är idag självskriven i landslaget i Chile. Kan knappt ett ord spanska liksom. Bara kommer in där tillsammans med Alexis och Vidal och gänget.
Ja, fantastiskt.
Jättehäftig historia och han har gjort det strålande i Championship och borde vara aktuell för en Premier League-klubb inom väldigt snar framtid.
Ja, varför inte? Något måste de ju göra. De vill ju också ha försvarare såklart. Deras det är ju kaos överallt i Newcastle. Botman får de ju inte loss, för Lille vill inte sälja. Jag har pratat så här om Diego Carlos, Benoit,
Badia Chile. Det är två jättebra alternativ, ska jag säga, tycker jag. Är alltså man...
Ge mig the lowdown. Alltså, det här är spelare jag inte har koll på.
Badia Chile,
ja.
Det är killen som blev utskälld av Thierry Henry för att han inte sköt in stolen i den här presskonferensen på Monaco.
Monaco. Ja, efter den jöken.
Efter okay. Det så har han dock blivit en fruktansvärt bra mittback. Han har ju varit på Uniteds radar och så vidare också. Alltså om man tycker att det känns lite så här att de bara skjuter vilt när de jagar anfallare, så tycker jag att i mittbacksfrågan, de här tre namnen som nämns där, alla tre hade varit ruskigt bra värvningar för en klubb i Newcastles situation. Botman, alltså jag vet inte riktigt vad Lille sysslar med där, men de verkar ju ändå vilja ha honom resten av våren för de ska spela Champions League, åttondelsfinal och så vidare, och de vet väl vilket intresse det som finns runt honom. Milan har ju fått ett nej där också, de går på lite andra namn. Erik Bailly dock följer upp på Milan-radarn nu. Men Diego Carlos, ja, han har blivit omsprungen av Jules Koundé i Sevilla, men är fortfarande en jättebra försvarare. Badia Chile, framtidsnamn, jättespännande fransk back. Jag tycker att här finns det ju... Det lär ju kosta oavsett vem av dem de skulle värva. Vi pratar ju minst 400 miljoner oavsett vem av dem de skulle värva, men alla tre är superalternativ. Alla tre är också alternativ jag absolut inte tror att de skulle kunna lösa på en vecka, men det är en annan sak.
Nej, men pengar finns det ju om det finns en öppning. Tottenham har Coutinho-option, står det i körschemat här. Marcotto, kan du utveckla?
Det här är jätteroligt tycker jag, för jag vet inte riktigt vart den kommer ifrån. Det var ju direkt efter att Coutinho blev presenterad för Aston Villa, så det var ju på ett lån då med en köpoption på 40 miljoner euro. Inga konstigheter. Däremot kom det ju trovärdiga uppgifter i Spanien då att det är inte bara Aston Villa som har en köpoption. Så Barcelona har alltså förhandlat fram en köpoption för Tottenham. Så Tottenham har en köpoption på 40 miljoner euro när Coutinhos lån går ut i sommar. Och det kan man ju, det finns ju många frågor att ställa. Liksom, hur kom det här till? Men det gissningsvis är det väl så att Paratici var så pass intresserad av Coutinho, men kände att han får ett halvårs Premier League-audition innan vi avgör om vi vill ha honom. Det är väl där då. Och att Barcelona är fullkomligt desperata på att han inte ska sätta på sig Barcelona-tröjan igen. Vi ska ha så många olika alternativ för honom att liksom... Vi ska vara täckt till sommaren. Men jag vet inte, sen är det ju ofantligt svårt att se att Tottenham ska utnyttja den här optionen, men den ska i alla fall finnas, liksom på papper. Vilket är intressant.
Ja, verkligen. Det är ju jättekonstigt det hela, men för fan, jag är på.
Ja.
Tottenham ska ju då framförallt vilja göra sig av med lite spelare. Ndombele är de ju, alla verkar trötta på Ndombele i Tottenham. Supporterna vill ha bort honom. Conte vill inte ha dem kvar.
Han vill bort.
Som sagt igen, det är väl, är det bara Harry Kane i laget som har högre lön?
Ja, han har i alla fall fått en väldigt hög summa sett till vad Tottenham brukar investera i sina spelare. Och med facit i hand så har det ju verkligen inte blivit som det var tänkt. Och han har ju inte en bra inställning. Det har man ju förstått det på. Så han jobbar inte tillräckligt hårt, och Conte trodde väl att han möjligen skulle kunna motivera honom till att springa lite mer, men har gett upp nu, sägs det. Så att det är väl därför de vill göra sig av med honom. Om någon nu vill ta honom, med tanke på just lönen. Det kan ju bli svårt att bli av med honom.
Här har vi ett mittfältsnamn för oss.
Ja.
Det hade varit något.
Arsenal behöver inte fler med bristande mentalitet. Det är en sak som är säker.
Nej, sjukt. Enligt WT Foot, som säger sig ha hela listan här, så tjänar han alltså 230 000 pund, nej, euro i veckan då, vilket är ungefär 200 000 pund. Han har prick samma lön som Harry Kane.
Det är sjukt när man tänker på hur lite han har gjort för Tottenham.
Han är uppe där bland de största flopparna vi har sett på senare år.
Det skriker ju lån där Tottenham betalar typ 80% av lönen eller något sånt där.
Men det är ju trist också, för att hans kvaliteter som man ju ser flasha förbi då och då, han besitter ju en väldigt hög kvalitet egentligen. Det är bara det att han är alldeles för lat och omotiverad för att få fram det. Och sådana spelare blir man ju så oerhört frustrerad över. Så att jag kan tänka mig att tjänar han så mycket också, det kan ju inte, det måste sticka i ögonen på resten av lagkamraterna.
Måste ju sticka en sån som Heung-min Son, som ju borde vara, jag menar, efter Harry Kane den största stjärnan i laget liksom.
Heung-min Son vet väl inte ens själv vad han har i lön.
Nej, men han har ju då liksom betydligt lägre. Han har ungefär 125 000 pund i veckan.
Han är nog nöjd med det.
Jag säger inte att det inte är mycket pengar. Herregud, det är en enorm lön.
Nej, men jag tror att han är fel exempel, för han är väl den som bryr sig minst om vad han
tjänar. Ja, jo,
för sig. Det är som Vinicius är ju en av de minst betalda i hela Real Madrids A-trupp. Skit i han, det är kul att spela.
Jo, men han är ju 19 år gammal. Heung-min Son närmar sig ju 30 liksom. Han ska ju ha...
Jag tror inte han bryr sig. Gå inte typ, jag vet inte. Rätta mig om jag har fel, men liksom, alltså, nej, jag vet inte. Nej, det här var kanske bara ett rykte, jag ska låta det här vara. Jag hörde någonting om att liksom Sons lön bara gått upp rakt till liksom hans föräldrar i princip, liksom att han knappt har, att det är på den nivån.
Okej.
Okay. Men jag vet, jag börjar tänka liksom så här, nu kanske jag är in på lite djupt vatten här. Men det kan man ju göra i Sillypodden ibland. Men det är ju också så att den liksom, om det så är en koreansk eller japansk herre i ungefär 30 års åldern, det är ju inte konstigt att fortfarande bo hemma till exempel. Så jag tror att han bryr sig inte så mycket om sånt där. Han liksom,
han har ju varit väldigt tydlig med att han inte skaffar liksom flickvän eller fru eller familj och sådär förrän efter karriären, för att han vill kunna ge det den fulla uppmärksamheten då. Han vill koncentrera sig på arbetet, på fotbollen här och nu, och vill inte då bli distraherad av förhållanden eller barn eller sådana saker.
Nej, precis. Så det är liksom, jag tror att alltså, lönen skiter han fullkomligt i själv. Alltså, han har det jättebra betalt, han är nöjd så där. Han kommer inte säga jag ska bli bäst betald i klubben och sånt där, det finns inte. Då hade ju det fallit mycket mer flyttrykter och sånt kring honom om han hade den inställningen till saker och ting.
Ja, men exakt, det var det jag tänkte precis säga det också, att det är ju därför det aldrig är rykten kring honom, trots att han är så bra. Så att alla vet att det är lost, alltså han kommer stanna i Tottenham liksom, så tills han dör, höll jag på att säga, men tills han lägger av kanske, möjligtvis.
Ja. Hans pappa är också gammal fotbollsspelare, va?
Oklart.
Tror att han kommer från en fotbollsfamilj. Ja. Minns inte, så de kanske har en plan tillsammans. Vem vet. Tanganga lockar italienskt intresse. Following the trend. Alla ska till Italien.
Alla ung engelsk försvarare. Honom ska vi ha, säger alla italienska lag. Bara liksom baserat på hur bra det gick för Fikayo Tomori när han gick till Milan. Det kanske också är en liten pionjär på ett sätt med hans framgång. Han har varit jättebra i Milan som sagt, och även Chris Smalling kan man väl säga, som ju, ja, nu var han ju inte särskilt bra för Roma i helgen, men överlag så har ju Chris Smalling varit en succévärvning. Det verkar ju vara inne med det där. Och Tanganga, nu försvann väl Juventus möjlighet att plocka Tanganga på att ja, Kulusevski lär ju inte röra på, så det pratas väl om någon form av swap deal där. Milan har varit intresserade, men i det här fallet är Tottenham väl inte desperat att bli av med Jaffet Tanganga direkt. Men alltså någonting kommer väl lämna. Det som känns närmast för Tottenham blir av med är väl Bergsvein. Alltså när Ajax är ganska tydliga med sitt intresse där. Det känns väl som att det kommer kunna bli någonting förr eller senare. Men då är frågan vad Tottenham gör för att ersätta honom. För någonting behöver ju komma in då. Mm.
Sista punkten på listan. Då är vi tillbaka i Arsenal, men det är Arsenals damer. Midema, säger man så. Jagas av både Barcelona och PSG.
Alltså, om Barcelona lyckas värva Midema i sommar, alltså, då liksom bara stänger de ju butiken för allt vad konkurrens är inom liksom, toppfotbollen. Alltså, för Barcelona är överlägset som det är just nu, skulle jag säga. Om de värvar en av världens absolut bästa målskyttar, bara sådär från Arsenal, som de egentligen inte behöver utan värvar för de kan, för det är nästan lite den nivån om de skulle lyckas med det, ja, då är de ju helt ostoppbara. Men det blir nog inte lätt för Arsenal att behålla henne när sådana lag jagar, och vi vet ju liksom hur långt fram de har kommit i både Barcelona och PSG med sina projekt, så att det blir intressant. Det blir hårt jobb för Jonas Eidevall och teamet där att behålla sin stjärna.
Finns en väldigt viktig aspekt här som man måste väga in. Mm. Och det är ju vad som händer med Lisa Evans i så fall. Hennes Midemas flickvän. Mm. Det är ju ganska ofta så att man måste... hon spelar ju också för Arsenal, men är utlånad till West Ham. Så att det innebär att de fortfarande kan bo ihop. Sånt där spelar nu ganska stor roll för vad man väljer som fotbollsspelare, just om man kan ta med sig sin flickvän eller inte.
Ja, kanske framförallt på damsidan där lönerna kanske inte är liksom 2 miljoner i veckan, om man kan, du vet, flyga privatflyg fram och tillbaka och dra runt samma sätt.
Nej, inte på samma sätt, men spelare som Midema är aktuell, då pratar vi ju riktigt bra löner också, för ja. De har ju ökat, där är det ju en stor skillnad idag. Såklart inte i närheten vad det är på här sidan än, men det har börjat dyka upp miljonbelopp i transfersummer. Vi har sett det ganska ofta, bara titta på liksom bara i damallsvenskan när Rosa Kafaji gick till BK Häcken från AIK. Vi pratar ju miljonsumma för det. Mm. Det är ju enorma pengar om man jämför med tidigare, och det är i damallsvenskan. Midema, när en sån spelare tillgänglig, man fattar ju att Barca och PSG är där. Det är ju inget konstigt, alla klubbar som är i toppskiktet borde vara där på ett eller annat sätt. Och sen är det ju intressant såklart, Midema, vad som händer med henne till sommaren. Vi får väl se vad som händer med Stina Blackstenius. Det vet man ju inte riktigt än.
Det verkar väl ändå vara så, Eidevall, när han får frågor om det så svarar han ju väldigt svävande, och vilket gör att man får intrycket av att det kommer att ske. De kommer i alla fall plocka in någon spelare. Så att, men samtidigt så har man ju hört att Midema också är öppen för att stanna, så att vet väl inte riktigt hur konkret allting är.
Kan man spela både Midema och Blackstenius tillsammans? Det känns lite svårt beroende på våra formation. Det känns ganska lika liksom i just att målskyttet är deras stora styrka. Sen är Blackstenius många andra liksom, kvaliteter, och det har ju Midema också. Men...
Mm. Jag vet inte.
Ja, vi får se. Det är ju tråkigt när ett lag blir så dominant som Barcelona faktiskt redan är.
Det är de ju. Och de skulle värva henne också. Ja.
Mm. Vi får se. Vi tar lite läsarfrågor. Vi har fått en från Hugo. Han skriver att Atletico är intresserad av Aspi och West Ham vill plocka in Malang Sarr. Christensen är oprofessionell i förhandlingarna med Chelsea. Rydiger vill tjäna lika mycket som Elon Musk. Mittbackar till Chelsea, tack. Får snart panik.
Oj, jag trodde inte. Jag tyckte inte att det kändes så.
De var precis förlängt med Thiago Silva ju.
Ja, precis. Det går ändå åt rätt håll. Men ja, jag tvivlar ju inte på att Chelsea kommer göra någonting i sommar, med tanke på att de var väldigt nära att göra någonting på mittbacksfronten redan förra sommaren. Det har väl tagit väldigt mycket energi från dem också att fokusera på att försöka förlänga kontrakten här, och Christensen har ju faktiskt varit ganska jobbig att ha att göra med i det här fallet. Men ja, precis som du säger, Thiago Silva är klar i alla fall. Chalobah har ju varit bättre än vad man kanske hade trott att han skulle vara, så att men det där med Aspilqueta är ju rätt intressant ändå, för vad han sa när han fick frågor om det. Det känns ju också som att han kan komma att lämna i sommar, och ja, det är väl svårt att klandra honom för det om han vill göra det. Han har varit många år i Chelsea, så att det är väl inte helt konstigt egentligen om han skulle vara sugen på någonting annat.
Nej. Jag har fått en fråga här från Janina. Luis Sinisterra till Napoli som ersättare till Insigne, vad tror vi?
Det tror jag väl ganska, det känns väldigt Napoli om inte annat. Sinisterra har ju växt ifrån Eredivisie-kostymen i Feyenoord, det måste man ändå säga. Jag vet, nu är man lite påverkad också när man såg honom fullkomligt pulverisera Elfsborg i Conference League-kvalet här i somras. Eller höstas blev det kanske. Ja, i alla fall. Det är ju en jätteskicklig teknisk, snabb, ytter, klassisk sån här. Just en klassisk offensiv ytter, tekniskt kompetent och så vidare. Hade kunnat göra det väldigt bra i Napoli, tror jag. Så att det är väl en rimlig ersättare i det sättet var Napoli är i hierarkin också.
Ja. Hi, I'm Stereo Mike skriver, vad händer med Joe Gomez i Liverpool? Blir han kvar eller kommer han lånas ut för att få mer speltid? Känns inte som han kommer få spela speciellt mycket nu. Ja, vad tror vi, Frida? Han är ju liksom fyra i ordningen där nu och tre hela mittbackar framför sig.
Ja, det är ju ganska förvånande då hur snabbt det har gått för honom att trilla ner. Mm. Men det verkar väl, alltså det senaste är väl att han inte kommer lämna på lån i alla fall. Sen får man väl se vad som händer längre fram. Men att det inte lär ske någonting nu i januari, det är så som jag har förstått det i alla fall.
Nej, sen kan det ju mycket väl vara så att de ska få in ännu en mittbacker som Jules Koundé är på väg in, detta enligt El Nacional. Som enligt dem ska i alla fall Liverpool vara intresserade av honom. Märk sarkasmen. Så kan det där är, ja, Juan Mata dök upp på bild.
Ja, precis. Vi fick den här på Twitter utav Niklas H. Och sen fyllde ju Alexandra Jonsson, vår kära kollega, i med en
bild på Juan Mata som ung med en Oviedo-tröja.
Precis.
Och det här är ju för att Juan Mata då, ja, Niklas har ju vissa Valencia-sympatier, kan man ju ska vara transparent med att säga. Men kan rekommendera Valencia-podden för er som vill höra mer Valencia. Men i alla fall, så Juan Mata där, ja, det är väl Real Sociedad det pratas lite om där. Men det verkar väl också som att han kanske blir kvar i United. Man glömmer nästan bort att han är där fortfarande ibland.
Ja, han dök väl upp i, han fick väl spela mot Young Boys, var det inte så? Då kommer man att tänka på att, ja just det, ja, han finns kvar. Men jag håller med om att man lätt glömmer bort det. Mm.
Tänk så fin han var i Chelsea en gång i tiden.
Tänk så fin han var i Valencia en gång i tiden.
Ja,
tänker jag.
Men det är det ju ingen som minns. Chelsea däremot, han var ju helt magnifik en säsong. Alltså,
ja, det var han. Han är ju en fantastisk spelare när han var som bäst. Nu är han ju, har ju passerat sin peak, om vi säger så, för några år sedan. Men det är fortfarande, verkar vara en väldigt bra person på alla sätt. Man vet ju liksom alla saker han har gjort på sidan av plan också, med sina initiativ och så vidare. Det hade varit väldigt Juan Mata liknande drag och ändå dra till Oviedo, måste jag säga. Jag tror tyvärr inte det kommer hända att han skulle hamna där, men man kan ju drömma.
Verkligen. Johan Bengtsson undrar, hur ska man kunna få något vettigt ur Aubameyang?
Är det en kuggfråga?
det förutsätter att det går att få något vettigt ur Aubameyang.
Jag tror att en väldigt enkel så här, motto att ha kring honom, det är att han ska inte ha för mycket ansvar. Alltså ge honom inte för mycket ja, ledaruppgifter och sådär. Och det var väl lite där Arsenal klev fel med att ge honom just lagkaptensbinden. Han är inte kaptensmaterial och det får man kanske acceptera. Och sen får man väl ta till Tuchels trick också, att säga till honom att möten och träningar startar en kvart tidigare jämfört med vad man säger till alla andra, så kommer han ju i tid.
Ja, herregud.
Osman får man ta liksom, om det är en onsdagsträning får man säga tisdagsträning.
Ja, precis. Det har vi också fått en fråga om. Vi kan väl avrunda med den då. Den frågan kommer ifrån, nu ska jag se så rätt här, Filip Schützer. Vart går Osman Dembélé nu när Koeman signar med Bayern fram till 2027?
Ja, den aspekt som också är viktig att ta med, som man glömde få med körschemat, att Kingsley Koeman verkar väldigt förlänga med Bayern till långtidskontrakt där. Han har ju väldigt fina egenskaper när han är som bäst, Kingsley Coman, så att man kan ju på något sätt förstå det. Sen ska han ju få en väldigt bra lön, sägs det. Jag vet inte riktigt om kanske det är rätt väg att gå, men Bayern måste verkligen tro på honom då. Han, som sagt, han har ju spetsegenskaper. Senaste bossman Dembélé, sjukt nog att Barcelona ska ha gett ett förbättrat bud enligt L'Equipe då, där, som ska göra honom till klubbens bäst betalda spelare.
Gud vad det är tråkigt med spelare som blir kvar.
Alltså, om nu han inte då går med på det och vill ha ännu mer lön och det helt skiter sig och de måste sälja honom, ja, vad är det för alternativ som finns på bordet? Paris Saint-Germain, tänker man ju direkt. Beroende på hur mycket de egentligen inser att Kylian Mbappé lämnar, eller om det faktiskt finns en tro på att de kan förlänga med Mbappé. Alltså, rapporter i Paris gör ju gällande att det ändå finns ett hopp om att Kylian Mbappé faktiskt ska förlänga sitt kontrakt med PSG. Det är ju inte klart än. Det finns fortfarande möjlighet att han gör det. Men då kommer han ju stänga dörren till Real Madrid. Det är ju nu eller aldrig för Real Madrid. Så är det ju. Juventus, en annan klubb vi kan slänga in. Framförallt nu när Federico Chiesa gick sönder. Det ska vi också komma ihåg, att det är inte nödvändigtvis så att Juventus tänker, ja, men då klarar vi oss på där vi har, utan man kanske tittar på en värvning då. Osman Dembélé hade ju varit en spelare som hade gått in där och kunnat göra skillnad för dem. Man vet inte vad United får för sig. Man vet inte vad de får för sig när det dyker upp en chans, även om det är absolut inte där de ska gå för. Det är de tre lagen jag kan se framför mig. Jag ser inte så mycket annat i alla fall.
Ja, hörde ni, det var det vi hann nu. Klockan verkligen sprungit iväg här. Blev ett långt avsnitt för den här tisdagen. Sillypodden är tillbaka på fredag igen. Då hoppas vi har fler klara Newcastle-övergångar att rapportera.
Det lär de behöva om de ska hinna vara registrerade
mot Watford. Det är ju en ödesmatch också mot Watford. De måste ju ta 3 poäng där om de inte ska liksom... få börja liksom planera för Championship.
Det måste ju vara en fullkomlig mardröm att sådana uppgifter sipprar ut, att Newcastle har bestämt sig för att de måste värva en forward eller en back till den här matchen. Hej! Ren eller vad de uttalar det. Ja. Vad säger ni? Ja, 500 miljoner.
Ja, precis.
Annars blir det inget.
Ja, det är...
Ni får den för halva priset om en vecka.
Ja, det är sjukt. Vi får se om vi har mer att rapportera om det då på fredag, och vi säger härifrån då på...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Återhörande.